Det som särskiljer Hitler och nazisterna från andra massmördare i historien är noggrannheten och de rent industriella metoderna när det gäller att plundra, förnedra och ta livet av människor. Många andra erövrare och härskare har fruktats för sin grymhet. Men aldrig tidigare hade någon, som nazisterna gjorde, byggt särskilda dödsfabriker och forskat fram effektiva metoder för massmord. Det är om nazisternas hat mot judar och om förintelselägren som kvällens femte avsnitt i serien om nazismen handlar. Vägen till Treblinka.
I 13 månader, från juli 1942 till augusti 1943, for tågen över den polska landsbygden in på det här sidospåret och tömde ut tusentals män, kvinnor och barn i den här gläntan. Här låg SS-kasernerna. Här klädde man av sig. Och det här var vägen till gaskamrarna. Det som nazisterna kallade vägen till himlen. Den här dödsfabriken, en av de sex som nazisterna byggde i Polen, ligger i närheten av en liten by vars namn är ökänt än idag. Treblinka. Hur kunde det ske? Hur kunde sådana platser någonsin uppstå? Warszawas ghetto. 1940 stängde nazisterna in polska judar i såna här getton, medan de funderade på vad de till slut skulle göra med judarna. Nazisternas förföljelse av judarna var brutal. De ansågs vara en underlägsen men farlig ras. Nazisterna trodde att det fanns en världsomfattande judisk konspiration för att förstöra Tyskland och att judarna var smittade av bolshevismen. Det hade lett till en del nazistiska uttalanden om att alla judar borde förintas. Men så sent som 1940 hade nazisterna ingen känd plan för att utrota judarna. Hittills hade målet varit att fördriva dem. Den mest bisarra planen var den som i juni 1940 föreslogs av en tjänsteman i tyska UD, Franz Rademacher. Judarna skulle förvisas till en ö i tropikerna under tysk poliskontroll.
I fredsfördraget måste Frankrike gå med på att ställa ön Madagaskar till förfogande för judefrågans lösning.
Men det rann ut i sanden, för när de här bilderna togs våren 1941 hade Adolf Hitler bestämt sig för en radikal linje som skulle påverka krigets förlopp och förändra nazisternas hållning till judarna. För att förverkliga sin stora ideologiska dröm hade Hitler beslutat att invadera Sovjetunionen. Den 22 juni 1941 inledde Tyskland Operation Barbarossa. Ända sedan 20-talet hade nazisterna varit ideologiska motståndare till kommunismen. För dem var det här inget vanligt krig, det var ett korståg. Tyska soldaterna visste att till skillnad från konflikten i väster skulle kriget på östfronten utkämpas utan några regler.
Då har vi den befäl gehabt, sämtliga, det var alles Holzhäuser, anzuzünden und alles vernichten. Und wir sind mit den Panzer durchgefahren und haben mit Flammenwerfer die Häuser angezündet und wenn er raus dann ist, dann was er geknallt. Das ist zur Vernichtung. Das war jetzt Befehl. Alles weg war, Erdboden gleich machen. Und das war Befehl von oben.
På sovjetisk mark påträffade tyskarna hundratusentals östeuropeiska judar. Den nazistiska propagandan lämnade inte den tyska allmänheten i tvivelsmål om vad de skulle tycka om dem.
Sind jene Ostjudentypen, die besonders nach dem Weltkriege die Großstädte Mittel- und Westeuropas überschwemmten, wo sie als Parasiten ihre Gastvölker zersetzten und tausendjährige Kulturen zu vernichten drohten. Wo sie auch auftauchten, brachten sie Verbrechen, Korruption und Chaos mit sich.
Nazisternas Absicht war, att kolonisera de områden de erövrat i öster och låta tyskar bosätta sig där. Speciella arkebuseringsförband, så kallade Einsatzgruppen, fick order om att rensa området på icke-önskvärda element. Ledare för Einsatzgrupperna var en av Hitlers mest hänsynslösa underhuggare, Reinhard Heydrich, 37 år och chef för säkerhetspolisen. Omedelbart efter anfallet på Sovjetunionen utfärdade Heydrich följande direktiv.
Följande ska avrättas. Funktionärer i Komintern, alla befattningshavare på hög och medelhög nivå, extremister i partiapparaten och centralkommittén och i provins- och distriktskommittéerna, folkkommissarierna, alla judar i parti- och statsapparaten. Inga åtgärder får vidtas för att förhindra utrensningar som kan komma att företas av antikommunistiska eller judefientliga element i de nyockuperade områdena. Sådana utrensningar ska tvärtom uppmuntras i hemlighet.
Heydrich var en kall och byråkratisk mördare som stoltserade med sitt kulturintresse. Heydrich var en begåvad musiker och bjöd in sina vänner till veckoslutsfester på slottet Wewelsburg som SS disponerade.
Da war auch lieb und nett und elegant und ritterlich. Ich hatte einen guten Eindruck von ihm. Er war ein fröhlicher, immer mitmachender, lustiger Mensch.
Heydrichs Name steht heute für Massenmord, Judenvernichtung.
Ja.
Er war einer der größten Verbrecher des Nazi-Regimes und des 20. Jahrhunderts. Wie können Sie das mit den sehr positiven Eindrücken, die Sie ja auch von ihm hatten, wie können Sie das in Einklang bringen?
Doch eigentlich logisch, schauen Sie. Wenn jemand gewissenhaft ist wie Heydrich und alles gründlich macht, wollte er immer, dann kann man gar nicht anders. Ich will gar nichts entschuldigen. Ich finde alles schrecklich. Und ich habe mich auch bemüht, ihn damit abzubringen, davon abzubringen. Er sagte nur lächelnd, kümmere dich nicht drum von diesen Dingen. Verstehst du nicht, das musst du uns überlassen. Das war ein hoffnungsloses Gefühl, ein schreckliches Gefühl.
Heydrich och hans överordnade, SS-chefen Himmler, organiserade gemensamt det stora språnget för Hitler. Mordet på utvalda kommunister och judar under den tyska arméns framryckning österut. Hitler hade alltid sagt att det var judarna som låg bakom kommunismen. Under korståget i öster försökte man krossa bägge grupperna. Under sitt befäl hade Heydrich 4 Einsatzgruppen, eller arkebuseringsförband, med 600 till 1000 man i varje. Och varje enhet leddes av en högutbildad tysk. Einsatzgruppe A leddes av Walter Stahlecker, som hade en doktorsgrad i juridik. Grupp B leddes av Arthur Nebe, chef för den tyska kriminalpolisen. Grupp C leddes av Otto Rasch, som hade 2 akademiska doktorsgrader i juridik och statsvetenskap och därför kallades doktor Rasch. Grupp D slutligen leddes av Otto Ohlendorf, en begåvad ekonom och den mest intellektuelle av de 4. Blodigast var Stahleckers Einsatzgruppe A, som opererade i de baltiska staterna. Einsatzgruppe A följde den tyska armén in i Litauen under invasionens första skede. Litauerna var djupt troende katoliker, men Stalins kommunister hade invaderat deras land och förbjöd deras traditioner och religion. När tyskarna kom till Litauens andra stad, Kaunas, hälsades de som befriare. Över hela Litauen förstördes kommunismens symboler, och inte bara symboler. Liksom nazisterna satte många litauiska nationalister likhetstecken mellan kommunism och judendom. Lokalbefolkningen i Kaunas började gripa judiska män, särskilt sådana som misstänktes för att vara kommunistsympatisörer. Här överföll de judarna i en hämndaktion av det slag som Heydrich sagt skulle uppmuntras. En tysk arméfotograf blev vittne till händelsen.
Ich ging hin und sah, was da passiert ist. Hinten im Eck standen Gruppe 25-30 Personen, außenrum eine Kette mit auch Zivilisten. Ich hatte die auch fotografiert, weil sie auch solche Dinge ja zur Berichterstattung gehören. Und der hat da einer rausgezogen und dann mit der Brechstange, wie sie auch die Bilder zeigen, zack, und lag, und noch einmal eins, wenn er mit dem Kopf auf dem Asphaltboden lag.
Mušė žmogų. Paskiau aš įsižiūrėjau, kad tai yra žydai. Ir kad kalba lietuviškai ir dar nusikeikė gerokai rusiškai. Ir šita man tada daėjo, kad čia jau kažką.
När judarna var gällslagna steg en man med dragspel upp på likhögen.
Was mir en Schock gegeben hat, dass der junge Mann da mit der Ziehorgel was spielt. Und die Leute dazu klatschen. Und es war ja dann wieder die Frau, die Deutsch konnte, gefragt, was wird da gespielt? Ja, die Nationalhymne.
Men det var nazisterna som spelade den största rollen i arresteringarna av de grupper som skulle avrättas enligt Heydrichs order. I de baltiska staterna tolkade Einsatzgruppe A Heydrichs direktiv som en miniminorm och började snart arrestera inte bara judiska ledare utan alla unga judiska män. De fördes ut ur städerna och sköts ihjäl. I augusti 1941, knappt två månader efter invasionen, besökte Himmler staden Minsk i Vitryssland. Det var ett i en rad besök han gjorde för att stärka moralen hos sina Einsatzgruppen, polisen och övriga SS-förband i öst. En viktig del av Himmlers resa saknas i den här propagandajournalen, men finns omnämnd i Himmlers programkalender som nyligen påträffades i det statliga arkivet i Moskva. På programmet den 15 augusti 1941 på förmiddagen står: bevittna avrättning av judar och partisaner utanför Minsk. Bland de närvarande var löjtnant Frenz, en tysk filmfotograf.
Ich bin dann mit zu dieser Erschießungsstätte und der Kommandierende von der Hilfspolizei kam nach dem Vorgang zu mir und sagte, weil ich Luftwaffe war, Herr Oberleutnant, ich halte es hier nicht mehr aus. Können Sie mich nicht hier wegbringen? Und da sage ich, ja Menschenskind, ich habe doch keinen Einfluss auf Polizei. Ich bin doch Luftwaffe. Wie soll ich das machen? Also ich halte das hier nicht mehr aus, das ist furchtbar.
Himmler bevittnade ännu en avrättning som utfördes av Einsatzgruppe A och filmades i sanddynerna vid Liepaja i Lettland 1941.
Und am Abend hat dann Himmler zu seinen Leuten, die da mit dabei waren bei der Erschießungsaktion, gesagt, ihr werdet euch vielleicht wundern, dass so etwas gemacht wurde, aber wenn wir das nicht machten, würden die das mit uns machen.
Himmler tillkännagav nu att utrensningarna i öst skulle utvidgas. Eftersom nazisterna ansåg att alla judar stödde bolsjevikerna sa de nu att varje jude utgjorde ett militärt hot. Alltså skulle även kvinnor och barn i de nyligen erövrade områdena dödas. Himmler försökte senare rättfärdiga morden på judiska barn med att nazisterna inte kunde låta en ny och hämndlysten generation växa upp eftersom det skulle ställa till med problem i framtiden. Men Himmler hade problem med sina mördare. Arthur Nebe, som var chef för Einsatzgruppe B, berättade att en del av hans män fick allvarliga psykiska besvär av att döda människor på så nära håll. Himmler pressade på med försöken att hitta en humanare metod för att avliva människor. Humanare för exekutionsplutonen, inte för offren. Nazisterna experimenterade med att gasa ihjäl människor och filmade en del av försöken. Medan experimenten med gas pågick fortsatte avrättningarna i öster. De fyra Einsatzgrupperna dokumenterade noga sina avrättningar. Bokföringen från sommaren 1941 visar en drastisk ökning av avrättningarna, vilket sammanföll med att ett stort antal polisförband skickades österut. Dödspatrullerna i Kaunas i Litauen hade dödat 4400 judar i juli 1941. I augusti dödades över 38 000, även kvinnor och barn. Stahlecker, som var chef för Einsatzgruppe A, skröt med att de nya möjligheterna i öst tillåter en komplett lösning av judefrågan. Den litauiska byn Butrimonis nåddes av dödandet den 9 september 1941. Före tyskarnas ankomst hade judarna i Butrimonis accepterats av sina litauiska grannar, även om många bybor hade avundats judarna de rikedomar man trodde att de hade. Men inför utsikten att få stjäla och plundra var en del bybor villiga att lyda när tyskarna gav order om att de judar som fanns kvar skulle föras ut på den här vägen.
Мишлю в этой направлении, пока очутилась по дороге этот ров был.
Скайя и hennes mor kom undan, men de andra judarna drevs av vägen mot den här dungen. Som på andra ställen där Einsatzgruppen opererade fick judarna order om att klä av sig. Byborna kom dit och tittade på, en del av nyfikenhet, andra av girighet.
Ужидо, так как карты мята коки. Жипно коки шведерием номет. Ну, ту. Вон акета, то уж все так, а тебе тебе в ему слушало здесь. Вена сакею гау.
Här var det litauiska kollaboratörer som avrättade judarna på tyskarnas order. Massakern är införd i tyskarnas register. Den 9 september 1941, Butrimonis, 67 judiska män, 370 judiska kvinnor, 303 judiska barn. Sammanlagt 740 judar dödade. Samma dag i grannbyn Alitus har man noterat 1279 mördade judar. Nästa dag 854 i Merkine och 831 i Varena. I de baltiska staterna bestod exekutionsplutonerna till över 80% av lokalinvånare som handlade på order av tyskarnas Einsatzgruppen. Det var män som Petras Eljonka. Efter kriget skickades Petra Seljonka till ett läger i Sibirien av de sovjetiska myndigheterna. Hans forna kamrater som han vittnade mot avrättades.
Min kollega Anglas, reiškia, jisai prašo tokį klausimą iš jūsų. Jis sako, kad mūsų žiūrovas, Anglijos žiūrovas, sako, sunkiai supras.
Hösten 41, när Petra Seljonka och hans kamrater fortsatte med avrättningarna, dirigerade Hitler kriget i öster härifrån Varglyan, högkvarteret i en skog nära Rastenburg i Ostpreussen. Hitler talade om förintelse. I september 41 sa han att Leningrad skulle utplånas från jordens yta. I den blodtörstiga och destruktiva stämning som rådde gav han också privat uttryck för sitt outsläckliga hat mot judarna.
Den brottsliga rasen har på sitt samvete de 2 miljoner som dog i första världskriget och redan nu ytterligare flera 100 000.
Inför personalen i högkvarteret talade Hitler om att hämnas på judarna.
Ich war dann auch mit Sekretären von Hitler zusammen interniert und da hat mir eine erzählt, dass Hitler gesagt hat, wenn es den Juden jetzt noch gelingt, Amerika und Deutschland in Krieg miteinander zu treiben. Dann kenne ich kein Pardon mehr. Es fallen viele Menschen auf allen Seiten. Gute, wertvolle Menschen, ob in England oder in Deutschland oder in Frankreich. Aber die Juden bringen nie Opfer. Die stehen immer im Hintergrund und leiten die Fäden. Und dann kenne ich kein Pardon mehr.
Men redan innan USA hade gått med i kriget gick Hitler skoningslöst fram mot judarna i öst. Och nu skulle han behandla judarna i resten av det nazistiska väldet lika skoningslöst. I september 41 kom 2 nya åtgärder som skärpte hotet mot de tyska judarna. Hitler godkände en order om att de tyska judarna måste bära en gul Davidsstjärna och enligt en hemlig order från Himmler hade Hitler samtyckt till att alla judar från Tyskland, Österrike och det ockuperade Tjeckoslovakien skulle transporteras österut med början under den hösten. ...55 mil västerut från Hitlers högkvarter kopplade Berlinborna av vid insjöarna kring huvudstaden. Hittills hade de bara hört goda nyheter från kriget i öster. Men från den hösten fanns det ett nytt tecken i gatubilden som visade att tillvaron hade förändrats. Åtminstone för vissa av huvudstadens invånare. Judarna bar särskilda kännetecken.
There's nothing to say. It's bad. It's bad. You are signed. You have a sign on you. Nobody would have think that I am a Jew. But this, we had to wear it. The hate grew up. We felt it. The Germans always said the Jews are not Germans. And I said I am a German of Jewish faith. And for them, I am not a German, but I am a German.
När hösten 41 övergick i vinter och den tyska krigsmaskinen körde fast i den östeuropeiska leran visste nazisterna att det inte skulle bli någon lätt seger över Sovjetunionen. Och det fanns en ny fiende att kämpa mot. Sedan Tysklands bundsförvant Japan hade anfallit Pearl Harbor i december förklarade Tyskland krig mot USA. I december höll Hitler en rad möten med nazistledarna för att diskutera vad det kunde betyda för nazisternas sak. Och judarnas öde togs också upp. Nytt material från Himmlers kalender visar att Hitler och Himmler träffades den 18 december 1941 och diskuterade die Judenfrage, judefrågan. Notisen är skriven med Himmlers egen handstil. Lite kryptiskt har Himmler skrivit, skall utrotas som partisaner. Vi kan inte exakt veta vad det betyder. Sannolikt är det ett kamouflerat uttryck för att rättfärdiga judutrotningen i öster inför den tyska armén. Men anteckningen i dagboken binder klart Hitler vid avrättningarna. I januari 1942 sammankallades en konferens här vid Wannsee utanför Berlin. Hitler hade nu samtyckt till att alla judar i det nazistockuperade Europa skulle deporteras och dödas. Och mötet sammankallades för att slå fast detaljerna. Diskussionen leddes av Reinhard Heydrich, som några månader tidigare hade blivit ombedd att sammanställa en plan för judefrågans slutgiltiga lösning. Protokollet på Wannsee-konferensen fördes av Heydrichs specialist på judefrågor Adolf Eichmann. Protokollet hålls i en avsiktligt förskönande ton och det talas fortfarande om evakuering av judarna. Men vi vet att det var ett täckord för utrotning. Hans Frank, nazisten som styrde en del av det ockuperade Polen, berättade för sina närmaste underställda vad som verkligen hade sagts på Wannsee-konferensen.
Vad kommer att hända med judarna? Tror ni verkligen att de kommer att placeras ut i byarna i öster? I Berlin sa man till oss, varför ska vi göra oss så mycket besvär? Likvidera dem själva.
Nu förekom det deporteringar i hela Tyskland. En amatörfilmare tog bilderna när de här judarna kastades ut ur sina hem i Dresden. Det här var slutskedet i de ökande förföljelser som de tyska judarna utsattes för. Först hade man vägrat dem medborgarskap i Tyska riket. Sedan uteslöts de från all statlig utbildning och därefter konfiskerades deras egendom. Nu fick judarna veta att de skulle skickas till arbetsläger i öst. Fler judar deporterades från Berlin än från någon annan tysk stad. 55 000. Många av dem från godsstationen här vid Putlitzstraße.
We were tracked there. The track was emptied and the people were conducted immediately inside the car. And then in the moment they went in, they had a package of 4 slices of bread given from the community, from the Jewish community. It was an atmosphere of fear, an atmosphere of big fear. There were babies, there were little children, and they cried. And the mother said, behave well, don't cry. We couldn't think. We couldn't think.
Det fanns tyskar som hjälpte judar och till och med höll dem gömda. Men flertalet gjorde som Erwin Masute när han såg deporteringarna tvärs över gatan från stationen vid Putlitzstraße.
Vi har gesehen, wie die Möbelwagen vorfuhren und haben auch gesehen, wie drüben die Leute da in Viehwagen eingefärscht wurden und wegkamen. Angenehm hat man doch nur, dass zur Arbeit geführt werden. Ja, nicht drum weiter gekümmert. Ist ja klar, alle wussten es, aber hat ja niemand sich darum gekümmert. Und natürlich aus irgendwelchen Angstgefühlen heraus hat man sich dann schnell davon gemacht.
Aber es gab ja damals nun auch Leute, die haben ja schon Widerstand geleistet. Das war ja schon möglich.
Ja, natürlich, unter Gefahr ihres eigenen Lebens oder Daseins. Oder wurden aus dem Beruf erstmal entfernt. Auch nicht Juden. War doch alles lebensgefährlich.
Judarnas öde skulle hållas hemligt. Men hur hemligt det var fick växeltelefonisten Alfons Schultz veta när en kamrat råkade avlyssna ett topphemligt samtal vid Fyrens högkvarter i maj 42.
Er erzählte, dass er zufällig mitgehört hätte in ein Reichsleitergespräch, ein Gespräch zwischen Bormann und Himmler. Und der SS, Chef der SS Himmler, erzählte Bormann, sie hätten planmäßig um 20.000 Juden, evakuiert. Und da brüllte Bormann, los, Sie wissen doch, dass Sie solche Meldungen nicht über Draht geben sollen oder über Funk. Die werden in Zukunft nur noch über Kurier, durch SS-Sonderkurier zu mir geleitet, damit ich sie dem Führer zuleite. Ich werde auch mit dem Führer deshalb sprechen. Das ist ein unmöglicher Leichtsinn.
Hitler ville att judarna skulle likvideras och att det skulle hållas hemligt. Men det gick inte att dölja det för alla. När tåget med Günther Ruschin fördes österut fick han från ett oväntat håll höra vad som väntade.
In Frankfurt Oder the train stopped at the station. And then we shouted, please give us some water. We are thirsty. And we heard crying back, you damn Jews. Didn't they kill you yet? The workers at the station in Frankfurt, if they knew, because they told, didn't they kill you yet? The population must have known it or must have imagined what will happen. of what they are doing us.
Nazisternas propagandamakare ville inte att allmänheten skulle grubbla för mycket över vad som hände med judarna. Vintern 42, då deporteringarna fortsatte, var det den här propagandabilden som Goebbels ville prångla ut till allmänheten. Går inte att säga hur många vanliga tyskar som visste vad som egentligen hände med judarna. Men samma månad som den här propagandafilmen visades på de tyska biograferna i december 42 talar en hemlig nazistisk underrättelserapport om oro bland vissa tyskar i landets södra delar.
En av de främsta anledningarna till oron bland personer inom kyrkan och bland landsbygdsbefolkningen är underrättelser från Ryssland där det talas om avrättningar och judeutrotning. Sådana nyheter skapar ofta oro, bekymmer och rädsla bland dessa befolkningsgrupper. En mycket vanlig uppfattning bland landsbygdsbefolkningen är att det inte alls är säkert att vi kommer att vinna kriget och att om judarna skulle återvända till Tyskland så skulle de ta en gruvlig hämnd på oss.
När den här hemliga rapporten skrevs i slutet av 42 hade nazisterna efter sina framgångsrika experiment med gas börjat inrätta speciella utrotningscentra. I Auschwitz, Birkenau, Belzec, Chełmno, Sobibor, Majdanek och Treblinka. Och det var inte bara tyska judar som skickades till det nya lägret. Nu när nazisterna hade fått fram effektiva metoder för att döda judarna ville de likvidera dem överallt i det ockuperade Europa. Från Holland till Grekland och från Frankrike till Polen. Också andra grupper som av nazisterna betraktades som ett hot drabbades. Framförallt Europas zigenare. Tågen rullade in i det nazi-okkuperade Polen och utrotningsläger. Den här filmen visar judar från ockuperat bulgariskt territorium som transporteras till Treblinka. På den här avlägsna platsen mördades omkring 750 000 människor. Det exakta antalet får vi aldrig veta. Men eftersom en handfull lyckades fly vet vi hur lägret såg ut. Den här teckningen är gjord av Samuel Willenberg, en av dem som flydde. Den visar hur avancerad nazisternas dödsindustri hade blivit sedan Einsatzgruppen började skjuta människor i öster. Stationen i Treblinka var gjord så att den skulle se så normal ut som möjligt med tågtidtabeller och ett väntrum. De nyanlända forslades vidare till baracker där de skulle klä av sig. De fick veta att de kommit till en hygienkontroll där de skulle duscha för att desinficeras innan de kunde fortsätta resan.
Ja byłem tutaj też nie wierzyłem. Pierwsze dni. Ja mniej więcej siedzę teraz, proszę panią.
Egg ledde från avklädningsbarackerna genom två höga staket fram till gaskamrarna. Joel Willenberg är en av de få som överlevde Treblinka. Över 99% av de som fördes hit blev mördade, de allra flesta inom 3 timmar efter ankomsten. Nazisterna stal också. När offren blivit avrättade sorterade man deras kläder och värdesaker som därefter skickades till Tyskland. 1943, när mördandet var avslutat, försökte nazisterna undanröja alla spår efter lägret. Inte för att de skämdes över sina brott. Samma år 1943 talade Himmler till sina kamrater i SS om judeutrotningen.
Vi vet vad det innebär när 100 lik travade på varandra, när 500 lik eller när 1000 lik travade på varandra. Att vi har uthärdat detta och bortsett från några stunder av mänsklig svaghet ändå förblivit anständiga människor, det är vad som har härdat oss. Det är ett av de mest ärorika kapitlen i vår historia som inte har skrivits eller kanske aldrig blir skrivet.
Men nazisternas brott skulle bli avslöjade, för nu var de på väg att förlora kriget. I öster såg de sina mest fruktade fiender, ryssarna, göra det omöjliga och gå mot seger.